Du känner till Margit Richert och Thomas Engström?
Ja, precis. Jag känner dem inte. De är ju sådana personer som man ser och stöter på och läser och så. De är väldigt bra skribenter på så.
Kulturskribenter. Ja. De har ju under några år flyttat runt lite. Först flyttade de till Georgien.
Alltså först flyttade de ju till Sjöbo. Eller hur? Visst var det så?
Men de
Eller?
Bodde i Skåne tror jag när de träffades. Ja. Men de flyttade ganska snart till Georgien.
Ja.
Och
sen till Belgien tror jag.
Nej, sen så drog de ju till... Ja, de kanske var någonstans i Europa ett tag. Men sen drog de ju till Mexiko.
Jaha, så.
Och sen från Mexiko till Rotterdam.
Mm. Ja, ja.
Och sen så har de bott någonstans i Sverige något år på landet. Och nu har de flyttat till...
Kiruna. Det är fint.
Mm.
Mm.
För de som inte vet då, de är alltså kulturskribenter. Margit skriver också väldigt mycket om mat och är ju en känd matlagerska. Och det är så kul att följa deras Instagram nu när liksom all mat är så här, ja men det är renkött och det är
plocka en tjäder och sånt.
Ja, det är verkligen det, och hon har ju det har hon ju gjort vart hon än har varit, verkligen tagit till sig platsens mattraditioner och gjort dem till sina egna och sådär. Mm. Det är ganska kul.
Men nu gick de ut med att de ska bo där för att de ska skriva någon slags trilogi, spänningsromans, apokalyps.
Ja, precis. Det ska vara en vad är det, klimatdystopi. Alltså i ett framtida Norrland som lider under klimatförändringarna.
Mm. Mm.
Det är inte, ja, tre delar som de har något kontrakt
bra
på.
Tänkt.
Och de, så har de ju också gjort tidigare. Framförallt Thomas då har gjort research för sina romaner där de har bott. Det ska bli spännande att följa.
Ja, precis. Jag blir lite orolig också sådär, att det ska resultera i ytterligare någon sån här liksom exotiserande Norrland noir historia.
Jag förstår hur du tänker, men det som gör att jag kanske inte är så orolig för det är för att de är så otroligt medvetna om den risken och är själva så oroliga för det.
Okej.
Har jag sett.
Ja.
Så att om inte annat så tror jag nog att de kommer att ha goda rådgivare som kanske hjälper dem från att falla i de djupaste.
Annars får de oss att göra.
Ja, jo, som man får.
Alltså, nu är det här, så här frekvent har vi ju inte poddat på evigheter.
Nej, det är ett par år sedan sist. Ja.
Och sist så pratade vi ju ett helt avsnitt om Girjasdomen i princip. Och det som har hänt sedan dess är ju att det har kommit ännu en, ja, vad ska man säga, otroligt rafflande dom. Som
alltså, berör samma
angränsande. Mm. Och som ju kan, på samma sätt som Girjasdomen, kan bli en enorm game changer egentligen. Jag menar,
men förutom att Girjasdomen var en dom i högsta domstolen,
ja,
och den här domen är en tingsrättsdom. Men,
precis,
men vi väntar ju på att den ska överklagas och
det lär
den
säkert,
till högsta
den
domstolen.
Lär säkert överklagas. Men om man ska rekapitulera lite grann Girjasdomen, så handlade ju det då om samebyn Girjas i Gällivare kommun, och som då hade stämt staten för att få kontrollen över jakt- och fiskerättigheterna som de då blev av med i samband med en lagändring 1992, när man bestämde sig helt plötsligt för att det var länsstyrelserna som skulle ha hand om jakt- och fiskerätterna och inte samebyarna. Vilket hade varit fallet i kanske ett par 300 år eller så.
Eller sen alltid.
Ja, sen alltid. Och det där var ju väldigt märkligt, och den här domen vänder ju tillbaka det på något sätt, kan man ju säga, eller kan få den konsekvensen i alla fall, att det här, att de här jakt- och fiskerätterna återigen tillfaller samebyarna. Än så länge så gäller ju domen bara Girjas, men den är ju prejudicerande, så att det kan ju ändras.
Den här domen som vi tänkte prata om,
exakt,
idag, den är ju inte, den har ju, staten är inte inblandad.
Nej, det är ju det märkliga i sammanhanget. Och den här domen handlar ju om Vapsten, som är det gamla namnet för Tärnaby. Och det handlar då om Vapstens sameby. Och den är ju, ja, ni får ju hänga med här, för det är komplicerat. Och den här domen är ju evighetslång och är ju som en bygderoman nästan, med liksom 100 år av släkttavlor och släktfejder och det ena med det andra. Mm. Men vad den i grund och botten handlar om är ju att 1932 skulle jag vilja säga, va?
30, det finns ju lite olika årtal.
Ja.
Jag men skulle säger också säga 32. I alla fall något av de första åren på 30-talet.
Så tvångsförflyttades, alltså tvångsförflyttningen av samer, som vi kommer prata om en hel del också i det här avsnittet, inleddes ju i början av 20-talet och pågick i, egentligen kanske 10-15 år efter det, eller egentligen längre, kanske ända in på 50-talet. Och det skedde i det här, i den här vevan, så skedde det därför att Norge hade blivit ett eget land, och Norge var inte särskilt intresserade av att ha nomadiserade samer som liksom konkurrerade med jakt och fiske, och därför så hävdade Norge att det hade blivit trångt och fullt, och dessutom så blev renhjordarna på grund av, jag tror jag, gynnsamt klimat under ett antal år större och större.
Ska vi förenkla det och säga att Norge mer eller mindre stängde gränsen,
ja,
för samer som ansågs vara svenska medborgare?
Ja.
Fick inte längre, nej, gå över gränsen till Norge.
Nej.
Och det var ju då samer som hade rört sig över hela Sápmi. Och,
ja,
och i många fall då levt i Sverige på vintern och haft sommarviste ute vid kusten i Nordnorge.
Ja, och i det här fallet så resulterade det i att två bröder som hette Omma flyttade sig själva och sin renhjord och sin familj från Karesuando-trakten i Norge ner till norra Sverige, och så småningom hamnade de i Vapsten då, i Tärnaby kommun, nuvarande Tärnaby kommun, och slog sig ner där, och det var då i tidigt 30-tal någon gång.
Är Tärnaby en kommun? Är
det
inte Storumans kommun?
Nej, det är Storumans kommun, korrekt. Och det som sen hände var ju verkligen också statens verk, därför att de bofasta samerna i Vapsten, som hade funnits där väldigt länge, de hade liksom, ju längre tiden gått, börjat ägna sig åt en mindre extensiv och mindre, i statens ögon, traditionell renskötsel. De hade börjat liksom med någon slags blandbruk egentligen. De hade lite jordbruk och de hade lite jakt och fiske.
Det här är
och sen så hade de hade de renar också.
Men det här är ju ett centralt i den här domen.
Ja.
Så vi kanske ska reda ut just det, skillnaden mellan då extensiv och intensiv renskötsel.
Ja. Ja.
För att det har verkligen ställt till det i Vapsten.
Ja.
Då extensiv, alltså man pratar ju också om att två olika traditioner i renskötsel krockade här. Och den traditionen man hade, det var den då som då kallas intensiv, som väl väldigt förenklat ska sägas. Man hade kanske färre renar och man hade dem mer i hägn, och de var tama. Alltså man hade i hög utsträckning tama renar som man övervakade
ständigt. Ja, men som man också flyttade.
Ja, men hade mer kontroll över.
Ja.
Medan då den här extensiva renskötseln som de kommer med uppifrån Karesuando och Norrbotten, det var mer vilda renar.
Ja.
Som strövade fritt och som man samlade ihop någon gång om året för skiljning och slakt.
Och då var det ju så oturligt så att den svenska staten hade ju redan i slutet av 1800-talet bestämt sig för vad som var en riktig lapp eller same, som man säger nu då. Men då sa man lapp, och en riktig lapp, det var en person som ägnade sig åt extensiv renskötsel. De andra förtjänade inte riktigt då att vara lappar. Och därför så, när man skrev de här renskötsellagstiftningarna som man då reviderade, den första kom ju, vi pratade om den förra gången också, men den första kom ju på 1880-talet och sen reviderades den flera gånger, och sen så den som egentligen gällde hela 1900-talet skrevs ju på 20-talet. Och då blev det så oturligt så att den här inflyttande gruppen karesuandosamer som då kom, de här bröderna Omma, de betraktades då som riktiga lappar, riktiga samer av staten. Medan de bofasta sydsamerna som hade funnits på platsen i många hundra år och som också ägnade sig åt renskötsel, de betraktades då inte som riktiga lappar. Och de fråntogs sedermera då rätten att ägna sig åt renskötsel. Så att den sameby som sen registrerades där, och det är ju, det pratade vi också om sist då, det är ju medlemmarna i samebyn som liksom åtnjuter de rättigheter som finns för den samiska gruppen. Och det handlar ju inte bara om rätten att ägna sig åt renskötsel, utan det handlar ju då om jakt- och fiskerätter. Men det handlar ju inte minst också om intrångsersättningar av olika slag och olika kompensationer för vattenregleringar och sådana saker. Så det kan komma in ganska mycket pengar den vägen in i en sameby. Och då har den här inflyttade gruppen då fått mer eller mindre monopol på renskötsel, och sen under de här 100 åren som har gått.
Och det ska väl sägas att så sent som 1971 så kom det en ny renbeteslag. Och det var då också man flyttade ansvaret för det här med jakt och fiske och vilka som skulle få vara med i samebyar och sådär till samebyarna.
Ja, eller de fick ett större ansvar, och det handlade väl också om att de skulle professionaliseras.
Ja, de fick större inflytande över sin egen verksamhet och så. Och i samband med det, 1971, så ansökte både då sydsamerna och nordsamerna i Vapsten om att få bilda sameby.
Mm.
Och sydsamerna nekades.
Och ja, deras ansökan behandlades ju knappt. Det var ju det också, att den tog sig liksom
De räknades inte. Och det här konstateras ju också på flera ställen i den här domen.
Mm.
Så medger man ju att den här konflikten som finns idag och som den här rättegången handlar om beror på statens. Gud, alltså att staten har gjort fel, att man har fattat ogenomtänkta beslut, att man, ja, staten har helt enkelt gjort en massa misstag efter varann och helt enkelt fel beslut som har lett till den här infekterade situationen mellan de här två grupperna av samer i Vapsten.
Och det är ju superolyckligt, och jag måste säga att en vän till mig, Bert-Olof Brännström, gjorde en väldigt fin dokumentär som sändes på P1 i höstas och som man med fördel kan lyssna på, som handlar om den här konflikten och som väl ligger ute fortfarande. Och när jag hörde den så kände jag liksom, då kände jag verkligen så här, men att det fanns en sån otrolig och nästan omotiverad bitterhet hos den sydsamiska gruppen gentemot, och att det var moraliskt tveksamt, tyckte jag, att de stämde liksom de andra samerna, att det kändes sunkigt på något sätt, och varför stämde de inte staten? Och det kan jag ju fortfarande känna, att det var ju ganska konstigt gjort på något sätt. För det här är ju också liksom, du vet, gamla vänner och klasskamrater som har stämt varann, och det är liksom, det är otroligt sårigt och trasigt. Men där tycker jag att tingsrätten har liksom, de har liksom tagit ansvar för det här på ett väldigt fint sätt, och skriver också på något sätt att ja, egentligen kanske de borde ha stämt staten, och sen så tolkar på något sätt tingsrättens stämningsansökan ändå på ett sånt sätt så att man liksom, det slutar ändå med ett slags ansvarsutkrävande av staten och inte av den inflyttade gruppen samer.
Precis. Man konstaterar ju också i den här domen att den är knappast tillfredsställande för varken käranden eller svaranden.
Nej.
Eftersom båda är förlorare.
Och vinnare.
Mm. Ja, men
Vi kan ju spoila.
Har vi ens sagt vad stämningen handlar om? Den handlar om, man har, det är alltså då, vi backar lite. Mm. Det finns då en sameby, alltså en ekonomisk förening,
ja,
i Vapsten, som heter Vapsten sameby.
Ja.
Sen har då de här sydsamerna, som var där först, som de själva hävdar, bildat en egen förening som inte är då en sameby, utan, men den heter Vapstens lappby.
Vilket var det ursprungliga namnet på Vapstens sameby.
Precis, samebyarna hette ju också lappbyar tidigare. Och då har de bildat den här, och den har de ju bildat för att driva det här, det här rättsfallet. Och så har man stämt dem på bättre rätt. Är det så det heter?
Jag tror det.
Bättre rätt. Ja, precis. De har väckt talan om bättre rätt till renskötsel. Vilket då innebär att de menar att de, och för er som lyssnar på Girjasdomen så är det här bekant då, enligt urminnes hävd och sedvanerätt har rätt att bedriva renskötsel i det här området.
Mm.
Vilket de inte har haft då rent juridiskt fram till nu, men har gjort ändå. Det vill säga, flera av de här kärandena då, som har stämt samebyn, har fortsatt att ha renar som de inte har bedrivit då den här extensiva renarna har inte vandrat så mycket, men de säger att de önskar att de kunde få göra det, men de kan inte släppa ut sina renar, utan de har dem mer i hägn och lite mer koll på dem. Och det har ju också alltså varit någon slags lagtrots som de har ägnat sig åt.
Ja, mer eller mindre.
Mer eller mindre. Ja. Men där de ju nu faktiskt, om vi ska komma till det, den här domen ger dem rätt.
Precis.
Och, sen, men, och då vill vi säga också att då har de ju ställt olika lagstiftning mot varann.
Ja.
Enligt renbeteslagen så finns det inget stöd för att de ska få bedriva renskötsel, eftersom man måste vara en sameby för att få göra det, och det är de inte. Men då menar de då att grundlagen, där det då står om samernas rättigheter och urminnes hävd och sådär, väger tyngre i det här fallet.
Det är dessutom ytterligare en lagstiftning som kommer in, och det är ju liksom i princip föreningsfriheten och det faktum att medlemmarna i Vapstens sameby, som ju då är ättlingar till de här bröderna Omma som kom dit mestadels, inte har rätt att neka inträde till de sydsamer som finns på platsen. Därför att det strider också mot grundlagen, hävdar man ju. Så att,
och då kommer vi också till det här som hela den här historien i domen innehåller.
Mm.
Nämligen de här åratalen av konflikter som har varit. Och man kan inte gå jättemycket in på alla dem. Vissa av dem är lättare att bevisa än andra.
Vissa är bevisade.
Ja, och andra är berättelser, men som ändå är trovärdiga för att de... Ja.
Men det som har
gjorts är ju att man har ju vid flera tillfällen ansökt om att få bli medlem i samebyn och nekats av nordsamerna då. Som i sin tur menar att de här ansökningarna har varit felaktigt skrivna och de har inte kvalificerat. Ja, precis. Ja. De har haft.
Och det kan de ju mycket väl ha varit.
Absolut, absolut. Och sen så har det ju då gått så långt så att den här konflikten mellan de här två föreningarna har blivit så infekterat så det spelar liksom ingen roll. Alltså det har varit helt omöjligt att på något sätt mötas, eller, och det har varit sån smutskastning. De har kallat varann för hemska saker, anklagat varann för det ena och det andra, och också gjort riktigt taskiga saker mot varann.
Ja, och det är inte trevligt. Det är inte trevligt någonstans, det kan man inte säga. Jag har ju tillbringat lite tid där uppe, för att jag skrev ju ett stort reportage till Filter. Vad kan det ha varit? Kanske 7-8 år sedan, när ett företag som heter Nickel Mountain ville starta en stor nickelgruva i Tärnaby. Och kampen mot den där nickelgruvan, den drevs ju både av medlemmar ur Vapstens sameby och av Tärnaby samer i försingringen. Och jag hade kontakt med folk där uppe då, och reagerade på det när jag läste om det här. Och att då de här sydsamerna på plats har startat en alternativ förening som de kallar för Vapstens Lappby. Därför att jag hörde några äldre som vi var ute och tittade då liksom på det där området där den där gruvan skulle var tänkt att ligga då. Och tillsammans med några äldre samiska män och som kallade sig själva för lappar. Och att de nästan gjorde en sån distinktion, liksom, att de var inte fullvärdiga samer själva, utan de var ju som fattiglappar. De var ju liksom gammaldags lappar utan rätt. Och att det fanns en sån oerhörd sorg i det där på plats. För de tillhörde ju då den ursprungliga gruppen sydsamer som hade på något sätt hamnat helt vid sidan av. Det var ju också så att om den där gruvan skulle ha byggts så hade det ju också varit frågan om alla förhandlingar till exempel mellan då när gruvbolaget säger att de förhandlar med urbefolkningen och med samerna, så är det ju bara samebyn som de förhandlar med. Och hade gruvan blivit av så hade det ju också blivit fråga om ganska stora intrångsersättningar som också då bara hade tillfallit samebyn och samebyns medlemmar, trots att intrånget ju också i allra högsta grad drabbar de sydsamer som bor på platsen och som också liksom tillmäter den här platsen nästan alltså ett omätbart andligt värde nästan. Mm. Så det där är ju också en aspekt som jag tyckte som jag kände mycket för liksom.
Sen ja, om det är också, det är ju väldigt svårt tycker jag i varje fall. Det går ju inte riktigt att ta ställning eller ta parti för någon av de här, därför att det är ju verkligen fortfarande båda de här grupper, föreningarna säg ja. Föreningarna som nu har den här tvisten har ju hamnat i den här situationen på grund av staten och statens agerande, där då de här sydsamerna, om vi ska ta det från början då, när nordsamerna kom, då hade man för det första, man hade inte fått någon information.
Man tillfrågades inte.
Nej, det var ingen som hade frågat eller sagt att nu kommer det att komma hit några familjer till med jättemycket renar och ska dela på det här med er. Nej, det var, utan de bara dök upp. Och det dök dessutom upp då med den här extensiva
och när tingsrätten nu har gått tillbaka och sökt igenom alla arkiv och tittat på alla papper, så visar det sig att det enda tillstånd som fanns var ju ett temporärt tillstånd för de här bröderna att ha renarna på bete där under ett år. Ja,
från 1931 till 1932, och så vitt jag förstått så befann de sig inte ens på platsen då.
Nej,
utan
då var
längre
någon annanstans.
Så att det fanns ett sånt temporärt tillstånd för dem.
Och sen har det inte utfärdats något annat tillstånd.
Nej,
egentligen.
Däremot så har de ju inte heller blivit hänvisade någon annan plats. Det är ingen som har sagt, utan, och det säger man ju också i den här domen, att när nordsamerna då slutligen bosatte sig här i Vapsten, så gjorde de ju det i god tro.
Just det.
För det var liksom den anvisning de hade fått ändå. Oh,
ja.
Ni ska hit. De hade blivit anvisade dit. Och
de flyttade ju verkligen inte frivilligt.
Nej, det gjorde de ju verkligen inte. Och det här var ju också på den tiden, ska det sägas, att flera av dem var förmodligen analfabeter. De hade svårt att förstå myndigheternas uppmaningar. Så att den kommunikationen var ju inte heller bra. Och då å andra sidan de här bofasta, som ju då har hävdat i den här stämningen att de har blivit utträngda. För det är ju, så finns det bara tydligen ett enda sätt att förlora vid ett slut. Och det har de inte gjort.
Nej.
Utan de menar då, de som genom åren då faktiskt intensiva vilda renarna kom och drog med sig de tama renarna.
Det håller ju faktiskt inte rätten med om att de har blivit utträngda.
Nej, de säger det. De har inte blivit...
De har sagt sig rätten att ägna sig åt renskötsel, och därför så bör de ha den rätten enligt urminnes hävd. Det här alltså.
Det är jätterörigt. Men jag tycker att vi... ska vi prata lite?
När vi pratade om Girjasdomen så nämnde vi också en bok som har kommit som heter Herrarna satte oss hit. På 20- och 30-talet.
Mm.
Och då hade vi ju inte mer än bläddrat arkiv foton, och det är liksom ett ganska gediget och fint skriven, måste jag säga.
Samlade berättelser. Ja. Jag kan säga att jag varvade med att läsa som hon läser själv. Vilket jag tycker i det här fallet blir som en extra dimension också. När hon läser bland annat små samiska stycken som finns här och så. Det blir bra, bra känsla.
Finns
bra
den stämning. På en streamingtjänst nära dig?
Ja,
typ.
Ja, det gör den. Och då hon beskriver då, alltså hon har väldigt korta stycken när hon beskriver det här rent juridiska. Mm. Men när hon då, hon skriver då om just tvångsförflyttningarna. Under 1800-talet stängs gränserna successivt och renjordarna tvingas ihop på mindre marker. Det kulminerar i början av 1900-talet efter att Norge blivit en egen nation. I Norge vill man ha markerna för sina norska landsmän. Att människor flyttar över gränsen med renar är ett rött skynke för den norska staten. De hör inte till Norge även om de har levt där generation efter generation. Renarnas betesängar ska bli sätrar och jordbruk. Nomadlivet är en börda för landet och den fastboende befolkningen och stämmer lite med civiliserade samhällens intressen och ordning, säger Arbeiderpartiets ordförande Christian Holtermann Knudsen. Mm.
Alltså Norge framstår inte som världens mest skärmiga land.
Nej, det känns väldigt rasistiskt, fruktansvärt rasistiskt. Och 1919 så skriver då Sverige och Norge något som man kallar för en renbeteskonvention som begränsar hur mycket ren som får flytta över gränsen, i stort sett inga. Och det var väldigt många då som hade som sagt sina sommarvisten vid Atlantkusten, och det beskriver hon ju så otroligt fint i andra berättelser här, om det här sommarvistet, hur de älskar det, havet, och hur de sen blir förvisade då till Sveriges Norrlands inland och den täta skogen, alltså.
Ja, det är ett helt annat landskap.
Precis, ett helt
och de
annat
är då liksom i på olika halvöar vid Atlanten och liksom,
ja, fjordar och sen, vackert.
Ja.
Och sen då en väldigt påtaglig sak som ju också nämns i domen, men som jag tycker är finare att läsa det hon skriver. Det är att de hade ju då, alltså tänker, vilda renar som strövar fritt, som har lärt sig sina vägar, som går från vinter till sommarbete. Mm. Och nu så är de helt plötsligt tvingade att flytta de här renjordarna söderut.
Mm.
Och renarna ville ju inte det. Och renarna vände om. De fick ju alltså vända tillbaka norrut, försöka hitta renarna. Och då beskriver hon att första veckan i maj tappar de renarna över Vindelälven. Ytterligare 250 renar går rakt tillbaka, spåren mot norr. Mm. Stormagade vajor är borta. Med dem har flera årsinkomster försvunnit, alla kalvar som skulle ha fötts. Och sen så beskriver hon ju på flera ställen hur de får jaga de här renarna som bara försvinner.
Mm.
Och när de då sen också hittas norrut, antingen så är det andra som lägger beslag på dem, eller kalvarna som föds, eller så skjuter de dem.
Mm. Ja, det är stenhårt. Verkligen.
Och det är alltså dessa människor som nu är Vapstens sameby och som har blivit stämda av Vapstens lappby.
Ja, och det kändes ju ganska hjärtlöst, därför att det var ju också medlemmarna i Vapstens lappby krävde ju på något sätt att krävde ju faktiskt också i sin stämningsansökan att medlemmarna i Vapstens sameby, de som då har varit där i 100 år, att de helt och hållet skulle försvinna från platsen och upphöra med sin renskötsel. Och det får de ju inte alls stöd för, och det tycker jag också var ett ganska konstigt krav. Det är möjligt att de var tvungna att sikta så högt för att vinna någonting eller så. Men vad tingsrätten ger dem rätt på är ju att de också har rätt att ägna sig åt renskötsel på platsen. Och numera då, om den här domen så småningom vinner laga kraft, så ska de ju samsas helt enkelt om det här territoriet. Liksom. Vilket de kanske kan, eller också inte kan. För det verkar ju också otroligt, otroligt förgiftat. Liksom. Och det finns ju då, liksom, det nämns ju, den här domen är fascinerande läsning. Dels, vad ska man säga, den är ju en kombination av väldigt torr juridisk prosa och genomgång av rättsläget. Men den är ju också en slags släktsaga. Alltså den skulle vara ganska lätt att göra litteratur av, för den är ju liksom Det är släkter hit och alltså det är så mycket arbete lagt på den här domen så att det inte är klokt liksom. Och sen alla gamla dokument. Men det finns ju en rad oförrätter där som den sydsamiska gruppen säger sig ha blivit drabbad av. Och en av dem som de återkommer till flera gånger och som det också finns en gammal dom på, det är ju en händelse på, är det på 80-talet va? När medlemmar ur Vapstens sameby har hyrt en helikopter och åker upp till fjälls och aktivt splittrar sydsamernas renjord så att de springer all världens väg och liksom i princip försvinner in i andra liksom bestånd och jordar. Och det döms ju då den ansvariga också en omma för. Men de får aldrig någon kompensation eftersom den här personen också har gått i konkurs. Vilket inte heller har hindrat. Det har ju varit konkurser och det har varit olika regelöverträdelser också från Karesuando-samernas liksom sida, men som inte har fått några konsekvenser eftersom den här samebyn hela tiden också har varit i den här familjens kontroll. Så har man liksom sett genom fingrarna på saker som egentligen borde ha diskvalificerat vissa renägare från att bedriva verksamhet. Mm. Så att det är lite sådana saker. Och å andra sidan så verkar kanske inte liksom de sydsamerna har betett sig så himla charmigt heller alla gånger. Liksom. Så att där är det ju helt och hållet omöjligt att ta ställning.
Nej.
Vad tänker du på?
Jag tänkte på ett stycke i faktiskt den här boken igen. Mm. Hur det var då för de här nordsamerna. Inte på 80-talet men väl på 30-talet.
Mm.
Här pratar vi då om Elle som har ett barn som har tvångsflyttats.
Mm.
Hon tar de ord hon hittar för att tacka på svenska, men hon har aldrig haft särskilt lätt att lära sig främmande språk. De har kyrkor här också, men inte är det som i norr. Det är en mildare slags tro. Barnen vet att de inte får arbeta på söndagen, det enda undantaget är arbetet i skogen med renarna. Men Gud nåde den som lägger ut ett nät. Ellen klamrar sig fast vid tron. Vad som än sker är det inte deras val. På skolan viskar de ibland om att de är tjuvar från norr. Att nordlapparna har långa fingrar. Att de ska hem dit de hör.
Mm.
Om hur det var innan de kom. Injabjette är den första att längta tillbaka. Hon säger att en främmande människa är som en främmande hund. Nu vet du hur det är med en främmande hund. Alla hundar flockas kring den.
Mm.
Och de pratade ju också här, ska vi säga, olika samiska språk, alltså sydsamiska och nordsamiska.
Mest rörande är ju en äldre kvinna som har blivit tvångsförflyttad som barn nästan, och som när hon blir äldre och senil rymmer från ålderdomshemmet och
ska ut i skogen, för hon ska till havet.
Hon ska tillbaka till havet på andra sidan fjällen. Det är otroligt sorgligt.
Men det här tycker jag illustrerar det här. Den här, alltså det är typiskt som det alltid har varit. Nu kommer det främlingar, nu kommer det invandrare, nu kommer det folk som inte hör hit. De är säkert tjuvar, de har...
Och det är också så att staten tyckte ju liksom lapp som lapp. Alla samer är ju samma sak.
På ena sidan och på andra sidan inte.
Nej, precis. Ja, men så länge de uppförde sig som staten hade bestämt att samer skulle göra, då ägnade sig åt renskötsel på det sättet som man tänkte sig att de skulle göra. Återigen så tycker jag att den här domen, liksom när man läser den, ger glimtar också av den norrländska historien. Jag menar, liksom det här med nybyggarnas intrång, men också hur många av nybyggarna som ju faktiskt också var samer, som blev liksom landbundna och som slutade med sitt nomadiska liv och slog sig ner någonstans och
började odla mark. Men behöll några renar.
Behöll några renar, men odlade upp marken. Kanske bytte till ett svenskt namn. Liksom trängde undan det samiska språket. Och det finns ju också här i domen så finns det ju liksom utsagor från de här nordsamerna då, å andra sidan, där de tycker att nej, men det är helt orimligt att vi ska släppa in de här sydsamerna, för de är inte riktiga samer. De är nog svenskar. Det syns inte på dem att de är samer. Mm.
Så att, ja, det är en väldig att, diskussion där kring ett par personer om huruvida de är, ja, är sam. Deras, ja, ursprung ifrågasätts verkligen.
Ja, precis. Och jag tycker att det är svårt som liksom svensk, så tycker jag att det blir liksom, det är jobbigt att läsa på något sätt, tycker jag. Det är jobbigt att prata om och jobbigt att ta ställning till. Sen vet inte jag, när jag läste Elin Anna Labbas bok, alltså jag är ju så rasande sekulär av mig och icke-andlig. Jag är ju livrädd för andlighet. Ja. Och på något sätt så blir det som att premissen i den här boken är också att man ska acceptera det här då nästan magiska förhållandet till
naturen.
Till naturen, till platser, till väderstreck, till liksom familjen, till och det
det
där,
den premissen det har jag svårt. Tror jag att man måste acceptera.
Ja, men
faktiskt.
jag har svårt med det. Jag kände att jag liksom under läsningen vred mig lite som en mask faktiskt på något sätt, för att jag har
men
svårt
är
med det.
Så konstigt? Jag tänker så här, att alla
men jag förstår
människor,
det inte.
Men får jag försöka förklara,
ja,
då?
Ja.
Eller
du som är andlig.
Nej, men försöka förklara. Jag tror så här att människor överallt på hela jorden alltid har ju haft olika typer av andlighet. Gudar, tro på allt möjligt, tok och sådär. Och även i en då sekulariserad värld och sekulariserat land. Sekulariserat land som Sverige. Så har vi behov av någonting mer. Någonting större. Jag tror liksom att man skapar till exempel förälskelse och kärlek är en sån där grej som folk har någon otroligt konstig övertro på i västvärlden, tänker jag. Men det är inte någon gud, så det är okej sådär. Är det då konstigt, tänker du, att människor som lever så nära naturen, alltså som verkligen vandrar, som är dessutom helt beroende av naturen, dess nycker, av renen, alltså klimatet, får en sån nära religiös relation,
ja,
till den?
Frågan är hur mycket man ska tillmäta de liksom känslorna eller närmast religiösa uppfattningarna idag. Är de liksom giltiga argument?
Det är inte ett juridiskt argument.
Nej, det förstår jag också. Men på något sätt så blir ju liksom, när man läser Vapstensdomen och Herren har satt oss hit parallellt, som ju både du och jag har gjort, så uppstår det ju på något sätt också en sån, vad ska man säga, det uppstår ju en sån moralisk.
Det blir väldigt svårt att försöka argumentera emot den typen av känslo- och religiösa argument med någon slags rationella juridiska argument. Är det det du säger? Och då känner man att man hellre är tyst än att trampa i något klaver eller så.
Lite så kan jag känna. Så att jag känner att jag liksom så här klamrar mig fast vid de juridiska argumenten.
Och de är ju bra.
Den är
på det sättet, alltså välskriven kan man vara på olika sätt. Men på det sättet är det ju en välskriven dom, och jag tycker att den går väldigt mycket in på det här å ena sidan och andra sidan. Mm. Å ena sidan så förstår vi att det här bla bla bla, men...
Mm. Ja, för den kärnfråga här är ju att om man tittar på konsekvenserna av Girjasdomen då, så kan ju en väldigt, väldigt trolig konsekvens av Girjasdomen är ju att alla samebyar, jag tror att det finns 53 stycken eller något sånt där, skulle jag säga, någonting sånt. Jag är ju dålig på siffror, så tar det inte för sant. Men jag tror
det,
att
det är både jag och Po faktiskt, apropå, så ni vet. Ja. Ja.
Men jag tror att det ligger där någonstans, runt 50. Det finns, vi säger då att det finns 50 samebyar i Sverige, och de här samebyarna organiserar ungefär i runda slängar 5% av den samiska populationen i Sverige. Det är alltså en väldigt liten minoritet som får del av de rättigheter som den samiska gruppen liksom har rätt till, men som nu är då helt och hållet knuten till samebyarna. Och om samebyarna då får tillbaka jakt- och fiskerätterna generellt, så får ju det också till konsekvens att samerna i diasporan, det vill säga de som är samer och kanske till och med bor på plats och som också räknas in i urminneshävd och sedvanerätt och alla sådana saker, måste gå till samebyn och be om lov.
De som traditionellt har varit jakt och fiske.
Precis, och sen 1992 och framåt så har ju, kan man ju säga, jakt och fisket varit lite demokratiserat i den samiska gruppen, i och med att alla oavsett bakgrund har fått tillgång till den genom att liksom söka tillstånd hos länsstyrelsen. Och nu så kanske den rätten då tillför. Och det här har ju skapat enorma konflikter nu redan uppe i Norrbotten. Och som har fått rätt fruktansvärda konsekvenser. Det har ju varit liksom tjuvjakt och nästan rituell slakt på renar. Där man har slaktat renar och dumpat huvuden på vägarna. Liksom. Och där det då dessutom sägs att de här illdåden och en del av det här hatet dessutom då existerar inom den samiska populationen. Det vill säga att det här inte alls bara är svennebananjägare som är förbannade över att det inte är länsstyrelsen som handlar om jakt- och fiskerätterna, utan att det dessutom kan vara då samer som hamnar i en extremt utsatt och underordnad position i förhållande till de samer som är medlemmar i samebyn.
Men det är det som är så intressant med den här domen, för den går ju lite åt andra hållet.
Den löser ju upp den knuten, kan man säga.
Förutom att det är en tingsrättsdom och Girjasdomen är ändå högsta domstolen. Så det ska bli otroligt intressant, eller jag hoppas att vi får se högsta domstolen bedöma.
Det finns ju faktiskt en annan lösning på det här. Och det är ju att politiken tar ett grepp på det här.
Att man inte
behöver driva det så långt. Att det inte är, för det pratade vi om sist också när vi pratade om Girjasdomen, att det är ju pinsamt att alla politiker har stoppat huvudet i sanden och att man inte har ratificerat ILO 169 och att man undviker de här frågorna. Och när Girjasdomen kom så vågar knappt någon uttala sig. Det var ju egentligen bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som pratade om den här domens konsekvenser. Alla andra sa att det här är nog bara en liten isolerad företeelse i Girjas möjligtvis, och vi avvaktar och vi tänker inte göra någonting. Men det som egentligen skulle behövas är ju en total revision av rennäringslagstiftningen och den här exkluderingen då av liksom samer.
Men tror du då, är du helt säker på att det skulle bli bra för samerna? För jag är lite orolig att till exempel Girjasdomen ska väcka andra tankar hos politiker om att möjligen börja revidera grundlagen. Och kanske begränsa samernas rättigheter och urfolksrättigheterna.
Nej, det tror jag inte är möjligt.
Men ska jag säga varför jag blir lite orolig för det? Ja. Det beror ju också på de allmänna stämningarna i samhället.
Jo.
Alltså mer och mer högerextremism, mer och mer, alltså förstår du, att jag ser en sån fara att om man ska lyfta på det här locket politiskt, då kan ju liksom helvetet braka löst på riktigt. Om man ska försöka hitta, alltså revidera rennäringslagen, fine, men kommer det att stanna där?
Jag litar inte på staten i de här frågorna heller. Jag litar betydligt mycket mer på juristerna. Jag tycker de verkar otroligt kloka. Det har ju båda de här domarna visat. Och
man kan alltid lita på juristerna, när man politikerna.
När man läser domarna så jag tycker de är väldigt, liksom, ja, men Vapstensdomen är i sin disposition lite rörig, tycker jag. Det hade de kunnat ha gjort bättre. Men det är ju en randanmärkning, för det är ju otroligt bra research, jättebra resonerat, väldigt transparent och väldigt reko, tycker jag, liksom, i slutsatser och allting. Liksom. Och så att jag hoppas väl på det, men det är klart att politiken också måste ta ansvar för situationen, måste ta ansvar för liksom 150 år av fullkomligt bizarr kolonial rasistisk samepolitik. Det måste man ju göra liksom. Och sen så tror inte jag, ja, det blir det här, skulle en sån lagändring, jag menar, om man säger att Vapsinsdomen då vandrar hela vägen upp i högsta domstolen också och blir prejudicerande. Vilket då skulle kunna leda till att alla samebyar helt plötsligt måste släppa in samerna som har stått utanför. Det är ju ändå, tolkar jag det som, så är det ju ändå faktiskt urminneshävd och sedvanerätt som gäller. Alltså du kan ju till exempel inte vara, man säger att du växte upp i Aspudden som barn till ett par som flyttade dit och vars morföräldrar var renskötare i Jämtland på 20-talet.
Nej, men säg
och sen dyker upp någonstans i Västerbotten eller i Norrbotten och hävdar att nu ska jag flytta hit och börja med extensiv renskötsel. Så kommer det ju aldrig gå till.
Nej,
i alla fall,
det är liksom Klart det inte kommer att gå till så. Och det rör ju på det stora hela ändå få individer.
Ja.
Så är det ju. Det är få individer. Men alltså, det är, konflikterna mellan olika samer är ju ändå så pass infekterade på många platser.
Mm.
Så att ja, jag vet inte om en förändrad lagstiftning eller upprättelse från staten skulle kunna lösa det. Jo. För nu kan man ju säga så här. Ja, har du hört eller sett, för det är ju det. Jag tycker att jag har liksom saknat reaktioner på den här Vapstensdomen.
Oh ja, verkligen.
Därför att här får de ju, alltså i domen i varje fall ska jag säga. Alltså jag läser innantill nu.
Mm.
Det här är just två väldigt tydliga formuleringar. Mm. Statens beslut och agerande har lagt grunden för den aktuella konflikten.
Ja.
Bägge sidor synes ha drabbats av myndigheters godtycke och direkt felaktiga beslut.
Ja.
Ja. Det är väldigt rättvist på något sätt. Men hur tänker du då att man i nästa led ska ta fram något konkret förslag som ska liksom lösa upp de här spänningarna eller göra det bättre? Eller, det är det jag har lite svårt att se ändå, särskilt efter att ha läst den här domen och den här smutskastningen mellan personer. Och när de till och med säger ju ganska rakt ut att jag kan inte prata med honom. Det
nej,
går inte.
Nej, men jag
de
förstår.
Går ju omvägar.
Ja, och det är ju där. Sen så finns det säkert en massa andra platser i Sverige där det finns likartade liksom surdegar och konflikter också. Och det finns säkert platser där det skulle kunna funka. Men vad är alternativet då? Är alternativet då liksom att de här samebyarna även fortsättningsvis ska få vara egenmäktiga, bestämma vilka som ska få vara med och inte, och agera efter eget huvud och liksom, och om Girjasdomen då får konsekvenser också få allt större, för det pratas ju också som en konsekvens av Girjasdomen, och särskilt med tanke på det som vi lyfte upp ur den i förra avsnittet, det vill säga den här skrivningen om att ILO 169 nog gäller i alla fall, även om Sverige inte har ratificerat det. Och det är ju en sån förhoppning nu som liksom har väckts bland många samer, att med hjälp av den här domen som hävstång så kanske vi också kan stoppa gruvor, vi kan kanske liksom återta fallrätter och vi kan stoppa vindkraftverk och alla möjliga saker. Och det är klart att om den makten
begränsas till samebyarna,
ja,
så
sker ju det också på bekostnad av de samer som inte är medlemmar i samebyarna.
Och de som i det här fallet, och Vapstenfallet, de som inte är med i samebyn men som ändå enligt den här domen har urminneshävd, alltså kan hävda det och kan hävda sedvanerätt. Och sen ser jag ju samtidigt, om jag ska backa till den här, det som gör mig orolig, nämligen om konsekvenserna av Girjasdomen är att samerna kan återta den här makten över vad som händer med väldigt stora ytor land i norra Sverige, att det kommer att orsaka liksom politiska konsekvenser som slår tillbaka.
Ja, men det tror jag alltså absolut, och så är det ju redan. Alltså det, så har det ju varit under lång tid. Det är bara att titta på stämningen.
Det är liksom ett steg fram och två tillbaka.
Men bara att titta på stämningen i Jokkmokk kring Gallokgruvan, liksom den eventuella liksom etableringen där, och vad det har gjort med det lokalsamhället och med liksom konflikten mellan samer och icke-samer, och hur man betraktar samerna som bromsklossar liksom. Och jag läste det var faktiskt ganska bra reportage om konsekvenserna av Girjasdomen i Expressen, som var skriven av en reporter på GP som hette Federico Moreno. Mm-hmm. Jättebra text. Leta upp den om ni kan. Och jag menar, då var det till exempel så här, ordföranden i Jägarförbundet i Kiruna, Gällivare tror jag det var, hade hyrt en helikopter och flugit över. För de hade då, vid något tillfälle så hade länsstyrelsen på samernas begäran avlyst jakten. Och det här var ju innan domen hade fallit. Och då hade ordföranden i Jägarförbundet hyrt en helikopter och flugit över hela Girjasområdet. Och hittat sammanlagt 70 renar. Och de här 70 renarna då, och det här blev ju en jättegrej då givetvis, därför att man med hänvisning till 70 renar då skulle begränsa liksom den här otroligt heliga fritidsaktiviteten då för en massa norrbottniska män. Och det orimliga i det då, enligt Jägarförbundet. Så den konflikten, den existerar ju redan. Men då menar jag egentligen att om samebyarna blir en aning mer öppna och demokratiska och transparenta organisationer, så breddas ju också deras legitimitet och mandat, skulle jag säga. Men det som det nu är, så finns det ju faktiskt ett antal samebyar som är liksom, ja, kanske med viss rätta väldigt defensiva, inte särskilt transparenta, och där man känner sig så utsatt så att allt man försöker göra hela tiden är att vara liksom gå i försvar och försvara det lilla man har och sådär liksom. Och det är inte särskilt konstigt. Nej. Eftersom staten har betett sig som den har gjort och skapat de här konflikterna i samhället också. Det finns ju också en väldigt liksom oreda kring, jag menar, hur långt liksom sedvanerätten och urminnes hävd sträcker sig liksom.
Vi kan i alla fall konstatera att det är väldigt intressant att det ändå händer saker nu.
Gud, ja. Och så här mycket har det ju inte hänt på 150 år, skulle
jag
säga.
Nej, och att det inte bara händer, utan att det faktiskt, nu har inte den här Vapstensdomen fått så mycket uppmärksamhet, men att det ändå uppmärksammas. Jag tänker också på de böcker vi har tipsat om på slut. Alltså det kommer böcker, det kommer filmer, det görs ändå tv-serier, alltså det är väldigt mycket samiskt i populärkulturen och i det utbudet jämfört med för, jag menar, säg 10 år sedan. Gud, det är inte, ja. det är väldigt lätt idag att faktiskt slå på datorn och få ta del av samiska berättelser, både moderna och äldre, på ett sätt som det inte har varit tidigare.
Ja, så är det verkligen.
Och det borde vara något positivt, tänker jag.
Ja. Och apropå det, vi har ju alltså de här domarna, både Girjasdomen och Vapstensdomen, de finns ju, tack vare offentlighetsprincipen och allting, så finns de ju att läsa. Vapstensdomen kan man beställa i pappersformat, tror jag, och det kostar en slant. Men man kan också bara få den på mejl. Om man mejlar till Lycksele tingsrätt så skickar de den på mejlen. Och den är väldigt läsvärd, tycker jag. Girjasdomen är ju lite mer strukturerad och lite mera välskriven, skulle jag säga, men det är också liksom, det finns andra resurser på liksom på den instansen. Men
sen är Girjasdomen är ju tyngre, alltså i form av mer invecklad och mer juridiska, invecklingar och historieskrivning, och Vapstensdomen är ju kortare och inte lika tung.
Men det jag tänkte komma till också är ju att om ni inte orkar läsa de här domarna, så kan ni istället bli Patreons och gå in på patreon.com/norrlandspodden och bli donatorer till den här podden så att jag och Sofia
kan läsa domarna åt er.
Kan läsa domarna åt er, precis. För att jag ägnade halva mitt sportlov och du ägnade åtminstone en tredjedel av sportlovet åt att läsa Papstensdomen. Så att vi har varit duktiga tycker jag som har gjort det. Så att patreon.com/norrlandspodden, så kan man gå in där och se hur man gör för att bli donatorer.